Den rikes välstånd är hans fasta borg, de armas fattigdom deras fördärv. Amen.
ensamheten, den lever liksom en social fattigdom. Och den här blir liksom sitt eget fördärv. Och där du kan hamna i en position där du kan pressas till att gå över dina egna gränser bara för att få tillhöra. Och om du inte har råd att köpa mat till dina barn ställs du också inför ett val. Vad hade du själv varit beredd att göra för att barnen skulle äta? För att inte tala om den psykiska och känslomässiga press. Det kommer liksom av att inte kunna ge sina barn vad man behöver. Det är liksom materiell fattigdom som leder till en psykisk fattigdom. Det här kan bli liksom en nedåtgående spiral där man riskerar att bli utnyttjad och pressas in i destruktiva mönster. Och Bibeln reducerar inte fattigdom eller utsatthet till att handla om dåliga beslut. Så det kan inte vi heller göra. Faktum är att Bibeln i den här versen gör en poäng av att säga att fattigdomen blir sitt eget fördärv. Inte att människor är fattiga på grund av synd eller lathet eller omoral eller bara dåliga beslut. Jag tror att vi är väldigt drillade i att tänka, alltså i ett individuellt tänkande, där det bara handlar om att man ska ta sig kragen, man ska plugga mer, fatta bättre beslut. Men att ens kunna välja en annan väg, det är ett privilegium. Det är inte alla som ens kan välja väg. Och om du har för lite så kommer du behöva kämpa hårdare än de som har det de behöver. Och har du det du behöver så handlar det ganska mycket om tur. Vi bor i en av Sveriges mest segregerade städer. Och i en artikel i GP 2023 så står det att en kvinna i ett utsatt område i Göteborg förväntas leva 9 år kortare än en kvinna i typ Fiskebäck. Och i ett reportage SVT så var det en forskare som berättade vad det här berodde på. Och då sa hon att det handlar om skillnader i utbildning, i inkomst, men att medellivslängden påverkas också av vilka förutsättningar jag har att lyckas i Göteborg och vad jag har för framtidstro. Och det här handlar såklart inte om att det är så himla farligt att vara i våra förorter, utan att priserna pressar människor med små medel ut i förorterna. Egentligen handlar det om att födas in i rätt familj med rätt förutsättningar. Och om du föds in i en familj med liksom goda förutsättningar finns chansen att du växer upp med en ganska bra framtidstro. Och om du föds in i fattigdom så kan alltså ditt liv väntas bli typ 9 år kortare bara på grund av det. Men det här menar jag inte att det inte finns handlingskraft eller kapacitet eller kreativitet hos människor som på olika sätt befinner sig i utsatthet. Inte alls. Alltså tvärtom kan det krävas enormt mycket styrka och kraft att liksom ta sig fram när man inte har det man behöver. Min poäng är att vi behöver ha med oss vilken uppförsbacke vissa människor kämpar i. Vi behöver förstå att vi har inte hela bilden av vad som har lett en människa till att hamna där den är. Vi har liksom ingen bas för att döma någon annan och reducera den till bara sina livsval, till det man ser framför sig. Det finns en annan vers som jag tycker är stark som säger: den fattigas odling ger riklig föda, men det sopas bort när orätt råder. Systemet är, det här är ordspråksboken 1323. Systemet är riggat på det sättet att om du har för lite så kommer du behöva kämpa ännu hårdare för att behålla det du har. Jag sökte skola för min 5-åring för några veckor sedan. Och jag vet att en av skolorna i mitt område, där går majoriteten av eleverna inte ur nian med betyg. Det kanske bara är en handfull varje år som gör det. Och jag vet också att lärarna flyr skolan och familjer med resurser tar sina barn ur skolan. Och alla vet att det kommer förmodligen inte gå så bra för de här barnen som går där. Om de har jättetur eller är superdrivna, då kanske det kommer gå bra för några. Majoriteten kommer förmodligen inte gå bra för. Vilka förutsättningar har de? Vilken liksom framtid ser de för sig själva när alla verkar ha gett upp på dem? Och jag vill såklart inte sätta mitt barn där. Så jag är också en del av det orättfärdiga systemet. Och det är såklart inte fel att välja det bästa för sina barn. Men vi lever i ett system som är orättfärdigt och vi alla har del i det. Och i det här fallet, de här barnen kan ha hur mycket potential som helst. Men den här orättfärdiga samhällsstrukturen blåser bort deras förutsättningar. Så Bibeln beskriver en personlig fattigdom som en stad utan murar. Hur man utan skydd riskerar att dras in i en destruktiv nedåtgående spiral där fattigdomen blir sitt eget fördärv. Fattigdom föder mer fattigdom. Vad blir då mitt svar på det här? Svaret ser vi i Jesus. Och att vi som kristna ska bry oss om allt det här, det är alldeles uppenbart. Det är inte en diskussion, utan det är teman som går genom hela Bibeln och det finns Jesu uppdrag direkt från starten. Och i början av sitt uppdrag så står Jesus i en synagoga i sin hemby och så läser han den här texten för lyssnarna. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna, syn för de blinda och för att ge dem betryckta frihet. Och predika att nåden står från Herren. Sen rullade han upp bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom och då började han tala. Idag har det här skriftstället gått upp till ett sätt för er som lyssnar. Och när Jesus läser den här för lyssnarna så förstår alla vad han försöker säga. Och de blir så provocerade av honom att de försöker kasta honom från ett stup för att han gör det. De fattar direkt att han säger att han är Messias. Han som skulle komma med glädje till de fattiga och rättvisa för de betryckta. Så när vi ser på Jesus så är det liksom någonting mer än att Jesus tycker att vi borde vara lite snäll mot fattiga personer. Utan Jesus identifierar sig med den som är fattig. Den som är utsatt och den som är på flykt. Den som lider. När han kommer, föds han in som ett barn i ett smutsigt stall. Han spenderar sina första år på flykt. Och han spenderar sina sista timmar med rövare och kriminella. Och när han dör på korset så ställer han sig mellan den här världens smärta och orättfärdighet, vår egen orättfärdighet. Hans kropp går sönder istället för vår. Han sträcker ut sina armar på korset och blir vår mur. I Matteus 25 så säger han till dem som står på tröskeln till evigheten att jag var hungrig och ni gav mig att äta. Ni känner igen den här berättelsen. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och det står att de rättfärdiga svarade, när gjorde vi det här, när såg vi det i de här situationerna? Och Jesus svarar att det ni har gjort för en av mina minsta, det har ni också gjort för mig. Gud själv identifierar sig med den fattiga, den förtryckte. Och att bry sig om det här, att bry sig om att upprätta, att bryta orättfärdiga bojor, det måste vara en del av vårt uppdrag, för det är en del av hans. Det här måste liksom gå hand i hand med evangeliet. Jag jobbar på Frälsis och där brukar vi säga så här. Soppa, tål och frälsning. Soppan står för behovet som personen har som möter. Är den hungrig och behöver en soppa? Är den ensam och behöver en kontakt? Tålen står för värdighet. Hur kan jag stärka den här personens värdighet? Hur kan jag göra, vad kan jag göra för att den här personen ska gå ifrån det här mötet till mig med liksom lite rakare rygg? Och känna lite mer värdighet. Först efter det kan vi prata tro och frälsning på ett trovärdigt sätt. Så jag tror inte bara det är fina tankar och goda ord. Liksom. Jag pratade med en vän för några dagar sedan som går igenom en kris. Och hon säger att hon tycker att det är så svårt att gå till kyrkan. Hon går i en annan kyrka. Men hon säger att det är så svårt att gå till kyrkan och höra, hela tiden höra, vi ber för dig. Thoughts and prayers. Jesus älskar dig. Och hon sa att hon ibland är nära att explodera och bara ropa ut att jag behöver inte hans kärlek, jag behöver inte dina böner. Och förstå mig rätt, självklart ska vi be och självklart behöver vi hans kärlek. Men de här orden, om de inte backas med ett liv och med handling, så kan de peka ganska tomt och till och med göra ganska ont. Vi hade en liten vattenläcka i vår lägenhet för ett tag sedan. Och det var egentligen inte så dramatiskt. Men golvet klarade sig okej. Men det började lukta så sjukt äckligt där, så vi kunde inte bo hemma. Och när jag liksom för miljoner gånger pratade med min hyresvärd och bara, när ska ni fixa det här för oss? När kan ni få komma hem? Så sa de igen att bara, vi vet inte riktigt, det kanske tar ett par veckor till. Och liksom, kan ni hitta någon annanstans att bo och ta, liksom, ni bor hos dina svärföräldrar, har du det bra? Och så ett jättelångt samtal där hon inte säger någonting, så avslutar de det med att säga, men du, ha en riktigt bra dag. Så utan handling kan du eka väldigt, väldigt tomt. Så, nu vet vi något om hur Bibeln ser på fattigdom, hur Gud gensvarar på det och att vi som kristna borde bry oss. Hur tar vi oss an det här utan att helt gå under av skuldkänslor? Utan att vi läser in det här som en till aktivitet i kyrkan som vi måste göra. Då är det tre saker som jag tänkte vi skulle prata om. Vi behöver veta vem vi är till, vi behöver förstå vår egen fattigdom och se det vi gör i ett evighetsperspektiv. Om vi försöker engagera oss i världens orättvisor utifrån skuld, då kommer det fungera ett tag. Men man kan lära sig leva med skuld. Det är liksom ringer någonstans där bak i huvudet och så bara fortsätter man ändå med det man höll på med innan. Det är ingen bra motivator. Till slut gör man ändå heller något annat. Man höjer ljudet på sin Netflix-serie och så bara lär man sig leva med det. Det är inte så svårt. Man kan också försöka ta sig an med att det känns rätt bra. Socialt arbete ger jättemycket. Man ger praktisk skillnad i människors liv. Och det känns fantastiskt. Och det här kan lura en lite till att tänka att jag måste vara en underbar människa som engagerar mig på det här sättet. Det luriga är bara att man gärna börjar tro att jag är bara värd någonting om jag ger på just det här sättet. Och det här leder ofta till gränslöshet. För du kommer gå över alla dina gränser för att få det bekräftat av dem du möter. Att jag är god, för de här människorna älskar mig. Jag är värd någonting. Gud älskar mig. Och det kommer göra att du jobbar ihjäl dig. Eller så kommer du gå över alla andras gränser. För att du har någonting att bevisa. Så du går liksom in på ett sätt som inte är sunt. För det handlar mer om dig än någon du möter. Så skuld eller känslan av att göra rätt, det räcker inte. Och jag är helt medveten om att vi är människor. Vi är en mix av motiv och så kommer det vara, och det vet Gud. Vi är liksom inte bara tomma kärl som han tar i besittning och styr. Vi kommer brottas med det ena och det andra säkert bara pendla fram och tillbaka. Så därför behöver vi ankra oss i någonting utanför vad vi känner just nu, för oss själva eller för dem vi möter. Vi behöver en korrigerande kärlek som hjälper oss att vara uthålliga. En bas för att göra saker trofast och troget utan att brinna ut eller brännas ut. För när det inte blir som vi tänkt oss, när det inte känns bra längre, när det faktiskt gör ont att möta människor i smärta, när vi inte får uppskattning på alla de här bra sakerna som vi gör, och när det känns som att vi försöker tömma havet på vatten med en sil. När det blir smärtsamt uppenbart att nej, jag var inte så god bara för att jag ville göra det här. Jag var samma gamla vanliga. Vad gör vi då? Vi behöver ankra oss i någonting. Och då är det tre saker som i alla fall har hjälpt mig. Första var ju, vi behöver veta vem vi är till. Det är inte en organisation, det är inte en aktivitet, det är inte ett team i kyrkan. Det är inte det här omättliga behovet som finns i världen som är vår arbetsgivare. Det är Jesus. Det är han som kallar och det ytterst sett honom som gör själva. Och om vi gör allt vi gör med liksom utgångspunkten av att vi vilar i famnen på en god Gud som älskar och tröstar och bär, då är det lättare att ge kärlek. Det är liksom lättare att öppna sin egen famn. För vi gör det inte för att vi krossas av skuld eller för att vi behöver bevisa vårt värde. Ibland kommer jag hem från mitt jobb på Frälsis och känner att idag misslyckades jag fullständigt. Kanske gjorde jag rätt grej, men ingen gillade det. Eller så försökte jag göra rätt grej, men allt blev bara fel. Då brukar jag, när jag sitter hemma och ältar det här hemma, så brukar min man och han säga till mig att Janne, det här definierar inte ditt värde. Och då får jag komma ihåg, just det, vem är det som definierar mitt värde? Det är Jesus. Det är han som kallar. Det hänger inte på min prestation eller vad andra tycker. Och kan vi utgå från det, då kommer det finnas tillfällen när vi säger nej till att göra jättebra saker. För att vi behöver ta hand om oss själva och vår familj. Och då kommer det finnas tillfällen då vi gör mer än vad som krävs av oss. För att vi har hört hans röst kalla på oss. Det är honom vi ger våra liv till. Allt han har gjort, en av mina minsta har gjort för mig. Ytterst sett så är det honom vi ger oss själva till. Vi behöver komma ihåg liksom vem det är som är vår uppdragsgivare. Min andra poäng är att vi behöver förstå vår egen fattigdom. För vi går alla med sår och brister och fattigdom. Och vi är alla grov av Guds räddande nåd. Att han slår sina armar runt oss och bildar den här muren. Skyddar och räddar och förlåter oss. Utan honom har vi ingenting. Och om vi förstår det så blir liksom mellanrummet mellan oss mycket mindre. För ingen har en hög häst att sitta på. Vi behöver alla honom. Vi behöver luta oss in i den famnen. Och om vi vilar hans armar så är det lättare att liksom öppna sin egen famn och lägga armen om någon annan som behöver vårt stöd. Och jag tror att det här är församlingens uppgift, eller i alla fall en av dem. att vara en plats som fungerar som en mur runt de som är mest utsatta och runt varandra. En plats som möter med nåd. Att kunna vara liksom fast mark för de människor som befinner sig i den här ständigt nedåtgående spiralen. Att gemenskapen kan få vara en väg ut ur destruktivitet. Och det vackra är då att i händerna på vår Gud så är ingenting bortkastat. Till och med när vi inte får det resultat vi tänkt, när vi inte ser förändring, så vi ger med ett evighetsperspektiv. Allt vi gör är i slutändan en del av att upprätta skapelsen. Ingenting är bortkastat eller förgäves. Och vi får vara ärliga med att det ibland är svårt att ha att göra med människor som har det svårt. Thomas Gordin brukar säga att folk som har det jobbigt, de blir ofta lite jobbiga. Det är inte så konstigt. Det räcker med att liksom gå till sig själv. Men vi ger det vi ger i kärlek och vi lägger det i Guds händer. Och vi har ingen aning om vad han kan göra med det. Ibland ser vi resultat nu, ibland gör vi inte det. Men det är aldrig bortkastat att ge kärlek. Allt vi ger i kärlek är evig betydelse. Jag mötte en kvinna för ett tag sedan och hon jobbar i en kyrka med socialt bistånd. Och hon hade börjat känna att hon misstrodde dem hon mötte. Hon tyckte inte om dem längre. Förtjänade de verkligen hennes hjälp och hennes tid? Och maten de fick. De ville bara ha och ha och ha och ha och de var aldrig tacksamma. Och det kändes som att den här situationen, hennes sätt att se på den här situationen hade helt bara dränerat henne på livsglädje och hopp. Och jag tyckte det kändes så sorgligt. För om du vet vem du är, vem som har räddat dig, om du vet att du ytterst sett allt du ger till honom, då kan du ge till och med när människor inte förtjänar det. För du vet att du förtjänar inte det som du har fått. Du vet vem som är din arbetsgivare och att allt du ger aldrig kommer vara bortkastat. Och därför kan du fortsätta ge och det kan bli kärlekshandlingar som förändrar människans liv. Jag tror att Jesus, han vill liksom alltid åt våra hjärtan. Han vill utmana våra perspektiv på hur vi ser oss själva och vad vi möter. Det räcker liksom inte med att bara göra en bra grej. Han vill forma oss så att vi älskar det han älskar och ser på världen lite mer som han. Kommer ni ihåg de här barnen jag nämnde i början? Där vi lämnade dem så hade polisen stannat till blod i flera år med att försöka få ordning på den här situationen på Paris gator. Men så var det då två poliser som började närma sig barnen på ett nytt sätt. Och de här barnen hade blivit tonåringar redan, många av dem. De började se på dem istället. Istället för bara störiga ungar så började de se dem som barn som fallit offer för kriminella gäng. Barn som inte hade haft skydd. Och istället för att möta med straff och uppläxning så mötte de här barnen med nåd och med en utväg. Och det var många som, av de här barnen som tog den här utvägen och kunde liksom ta sig ur det här otroligt svåra och komplexa. De här poliserna blev barnens mur. Och det sjuka var att det här inte bara förändrade enskilda barns liv. Det som hände fick ringa på vattnet så att gängens makt över de här barnen ruckades och man kom åt själva roten. Och inget annat hade fungerat hittills på det här liksom sammanhanget. Så det är nåd. Det är starkt nog att förändra liv och starkt nog att skaka orättfärdiga maktstrukturer. Och det här är liksom tvärt emot vår logik och vår egen samhällsutveckling. I Sverige är vi också okej med att säga barn. Men det här mäktiga har vi att erbjuda. Och jag tror att den här gemenskapen kan få vara en sån här plats och möta varandra och andra med råd. En plats där folk kan få hitta fotfäste. Att vi härifrån kan sträcka oss ut i vår stad, där vi kan vara någon annans mur, där den själv inte kan försvara sig. Herre, jag